Ja,
Jag och
det är bra.
min 90-talslugg här har börjat fråga om vi ska köra.
Ja, du har börjat fråga. Förut körde du bara. Nu. Snyggt. Hej allihopa.
Hej allihopa.
Så härligt. Nu är vi här igen. Vi fluffar till
Ännu en
håret
dag.
lite grann. Vi sitter ju live här faktiskt.
Precis, man har en spegel här så man får ju piffa sig
Precis,
lite.
jag har glömt att kolla mig i spegeln så du får bli här på liven. Härligt. Ja.
Ja, hur är läget på Koh Lanta, höll jag på att säga?
Precis, det vet jag inte så mycket om. Jag kollar i och för sig på bilder varje dag från vänner som lägger ut där. Så det ser ju fantastiskt ut. Det är ju, många frågar ju faktiskt om väderleken, eller på att säga, just på lågsäsong och sådär. Och det är ju väldigt blandat. Men det är ju inte alls så mycket regn och dåligt väder som många föreställer sig. Nej, så att det är en härlig, härlig tid.
Jag var hos dig en lågsäsong. Det var ju väldigt mysigt.
Just det. Nu är det väl i och för sig ett läge där både Kolantabor och alla liksom verkligen längtar efter att det ska hända lite saker. För nu har det ju varit lite stiltje i några år här med. Så att
Ja.
nu är det liksom det här verkligen väntan på att folk ska dyka upp och att det ska bli liv och rörelse.
Ja, alltså vädret är ju inte problemet på lågsäsongen på Lanta. Det är ju att det
Nej.
är urbota tråkigt på slutet.
Ja, men
Att det
exakt.
liksom är, för att det är så litet och det händer absolut ingenting.
Nej, precis. Så att om man inte är en jättefan av det. Jag gillar ju ofta det, men inte kanske ett halvår. Jag tycker
Nej.
om det 2 månader eller någonting sånt där. Tycker jag kan vara jätteskönt när jag har haft mycket jobb och bara få vara liksom. Men sen behövs det lite liv och rörelse.
Ja.
Och det,
Ja.
ja, nu kör
Jag
vi.
kör.
Nu kör vi.
Dagens avsnitt. Att uppleva sorg under en transformation. Linda och jag jobbar ju, vi har ju dedikerat våra liv till transformation. Att förändra våra liv. Vi har ju båda valt att verkligen prioritera livsstilsförändring för att vi kände att, ja men lite så här, det här funkar inte i kombination med att det måste ju finnas något annat. Så vi har ju varit hyfsat lågt båda två och
Det
suttit
får vi ändå säga.
i, ja precis, men liksom att verkligen hitta bestående energi och bestående liksom livskraft och bestående glädje och, liksom, och kreativitet som kommer från en liksom hälsosam plats och inte från en kanske den ohälsosam plats som vi kommer ifrån. Så vi har
Men
båda
precis.
ägnat liksom hela våra, det är det vi gör nu.
Ja. Vi har provat oss fram i denna djungel av självläkning och av att liksom jobba med personlig utveckling på olika plan. Ja, vi har ju båda valt, nu sitter jag i Sverige, men vi har ju ändå valt, och jag har bott i Thailand i 13 år. Så att det var ju verkligen en start till en förändring, till någonting nytt som jag bara kände att det måste hända någonting. Jag ville förändra någonting. Och faktum är, min stora dröm och mål när jag flyttade till Thailand för 13 år sedan, det var att jobba med livsstilsförändring. Att hjälpa människor att nå sina drömmar. Och leva liksom sitt. Det kan ju låta lite så här flådigt och fluffigt med drömliv, men ändå. Jag tycker att det är ändå härligt och det är uppnåeligt. Det är liksom inte, det är ingen dröm långt, långt där borta, utan det finns verkligen väldigt ganska tydliga steg man kan ta för att nå dit man vill. Om man är beredd att påbörja resan.
Ja, men ett drömliv är ju ingenting som är liksom som man mäter på utsidan, utan det är ju på insidan. Och när man har skapat drömlivet på insidan så faller liksom allting på plats på utsidan. Så då blir det liksom drömliv på utsidan också. Så kan man väl säga.
Det kan man verkligen säga. Så
Och
att Ja.
Det var vi jobbar med.
Det var vi jobbar med. Förändra våra liv i, samtidigt som vi hjälper andra att förändra deras liv.
Ja, precis. Och det är därför som vi har den här podden till exempel. För att visa att livet är under ständig förändring, under ständig transformation. Och att arbetet med förändring, alltså det är inte så att... det bestämmer ju alla hur de vill, men... för mig i alla fall så handlar det ju om en konstant personlig utveckling.
Mm.
Så att därför så tycker vi det är intressant att vi delar mycket från våra privata liv och våra privata liksom, transformationer. För att visa liksom, så här använder vi de olika begreppen och resurserna och verktygen som vi också lär ut. Och liksom, så att man har någonting att relatera till. Man får liksom lite live-tv på vad som händer.
Det ja, vi
har vi fått mycket av det senaste.
Ja, precis. Och vi får ju väldigt mycket positiv feedback på att vi faktiskt delar och att man kan känna igen sig på ett annat sätt. Att vi sitter inte här och berättar liksom, jag vet inte, över andras huvuden på något vis. Liksom, utan vi är med i det och vi jobbar själva med det. Och vi är alla på olika liksom, delar av vår resa och har kommit olika långt givetvis, så är det ju. Men det är fortfarande en resa genom hela livet. Som jag ändå upplever blir härligare och härligare på något vis. Det blir liksom enklare och enklare även om man kanske stöter på nya saker och nya motstånd och sådär. Men när man väl har börjat lära sig hur det funkar att faktiskt jobba med motstånd och att se allting mycket tydligare och enklare, så blir det ju också lättare jobb, tycker jag.
Ja, visst. Ju mer koffertar man kastar ut ur luftballongen, desto högre flyger man ju.
Ja, exakt.
Det kanske är lite separationsångest med vissa skor i vissa koffertar och vissa relationer i vissa koffertar och så.
Exakt. Och det är, nej men, och det var ju det som vi ville prata lite extra om idag, för att i den här transformationsprocessen så innebär det också, kan innebära väldigt olika för alla människor givetvis, men ändå tror jag att många hamnar i det att man kan hamna i lite sorg. Det hamnar givetvis i mycket motstånd på vägen. När man inte vill släppa saker.
Mm.
Och vad det innebär och att det är en naturlig del av den här processen som man måste vara medveten om. Ja. Det vill vi prata lite extra om idag.
Ja.
Jag upplever och det
är...
Att,
ja.
Jag skulle bara säga att jag upplever att många... Nu har vi jobbat på ett tag... Mm. Vi har jobbat längre än det här i och för sig, men om man säger till de kunderna som vi har jobbat med nu när vi startade, så är det ju många som har börjat hamna i detta nu. Ja. Så att det blir såna här diskussioner när man börjar komma en bit på vägen och känna att man faktiskt har släppt saker och att det inte alltid är så enkelt, och det är frustration och motstånd innan det övergår till bara en sån här lätthet som man inte fattar var den ens kommer ifrån. Att helt plötsligt vill man inte ha det där längre, eller helt plötsligt blir saker och ting så enkelt. Men innan man är där så kan det bli en hel del tandagnissel och frustration.
Ja.
Mm.
Alltså, under de åren som vi har jobbat med Living with the Spirit, Simba och jag, så har vi gått igenom ett par, eller ganska många människors, ganska djupa livsstilsförändringar och transformationer.
Hej hej.
Hej hej Marie-Louise. Spännande, det var roligt att du är med. Vart var jag någonstans? Jo. Vi har fått se den här processen på ganska nära håll hos ganska många människor. Mm. Och det kan vara ganska smärtsamt för folk, och att det är en del i förändringsprocessen som jag tror att det är bra att vi pratar om, så att folk liksom är beredda på att det kan hända och att det är en helt naturlig del i processen. Och att alltså vissa människor har ju varit väldigt ledsna och upprörda över att behöva släppa vissa saker, till exempel. Jag vet en tjej som vi jobbar med, hon ville verkligen inte sluta dricka alkohol, men hon förstod att hon var tvungen att göra det.
Mm.
Och det, höll hon på att brottas med under ganska lång tid. Mm. Tills hon släppte det, och sen så var det liksom, sen så var det inget konstigt sen.
Mm.
Jag har ju haft en sån också, men min var ju maten.
Mm.
Jag var svinförbannad för att jag trodde att jag var tvungen att liksom ge upp allting. Mm. Det höll jag på att bråka mig i ett år säkert.
Ja, det gjorde det.
Innan jag accepterade att jag var tvungen att släppa det. Men sen så, det är ju sån här fågel Fenix. Man behöver brinna upp för att kunna återuppstå.
Mm.
Och det man förstår är att man kommer tillbaka som en mycket mer liksom... Nej, men man är samma person. Man är alltid, alltså man behöver inte släppa någonting. Man behöver inte säga nej till någonting egentligen. Men du måste släppa det för att kunna få det.
Mm.
Släppa allt för att kunna få allt.
Exakt. Jo, men det är det vi pratar om som är... Den är ju jätteviktig och skön att ha med sig i den processen. Att också veta, att, för det pratar jag med många om också, att det handlar inte om att du aldrig någonsin får äta det och det och det, eller aldrig någonsin dricka alkohol, eller... Men att man behöver släppa det och man behöver hamna i en balans innan det är, för att kroppen kanske tål lite grann av det igen. Liksom. Det är väldigt olika för alla hur det ser ut. Men väldigt ofta är det väl så, om du får säga vad du tycker om dina kunder, Sara, där, men att när man väl har tagit sig igenom det så vill man inte längre ha det. Så att ofta är det som man tror att okej, jag kommer absolut vilja ha det där och jag vill inte släppa det här i mitt liv. Men när man väl har gjort resan och tillåter sig själv att ja, jag får göra precis som jag vill. Det är ingen som säger åt mig att jag inte får någonting, utan det är mitt liv och jag bestämmer precis själv. Men sen så hamnar man i att nej, men jag vill inte ens ha det längre. Det smakar inte gott. Om vi nu pratar lite om mat, vi ska ju prata om olika delar, inte bara mat, men... Det är en del av det hela som är ganska stor för många. Sluta med kaffe, sluta med alkohol. Kanske ja, men inte äta bröd eller pasta och sånt där. Och för många så är det väldigt känslomässigt kopplat.
Mm.
Men när man jobbar med sina, som vi säger, liksom trauman eller känslomässiga kopplingar till maten. När det börjar släppa och försvinna i kroppen så finns det ju inget, det finns ingenting som drar oss tillbaka dit. För att det är egentligen känslostyrt och känslokopplat. Med att jag vill ha den här pastan eller jag vill äta den här pizzan. Eller... Och det är svårt att förstå, tror jag, om man inte har varit med om det.
Ja, just.
Att
ja,
men föreställa det sig att det faktiskt är så.
Ja, nej, men det är definitivt känslostyrt. Och jag skulle med maten, med just den typen, alltså pasta, pizza, godis, spåret, bulle, choklad, det spåret. Mm. Då skulle jag nog vilja dra det till mig så långt att det är candida och parasitbaserat.
Mm-hmm. Ja.
För att det var verkligen, när jag rensade ut min candida så efter det så... Alltså, pizza, alltså alla såna här grejer, det är liksom... Det har inte samma... Jag ville fortfarande ha det innan jag rensade ut candidan. Och efter det så är det bara så här... Finns liksom... Jag kan känna att det är en naturlig relation till den typen av mat. För att det var någonting annat som ville ha det. Sen så kan det vara jättegott någon gång ibland. Eller så här, men då dras kroppen mycket, mycket mer till bara... Alltså om man inte ska prata detoxmat. Alltså bara liksom en bra thai-rätt. Eller liksom, alltså någonting som är bara vanlig mat.
Mm. Ja, men exakt.
Det behöver inte vara de här fett. Eller sockerbomberna. Det behöver inte vara de här liksom helt galna mängderna av någonting som på pappret man vet att kroppen liksom inte, alla vet att kroppen inte mår bra av det. Sen så en hälsosam kropp och en frisk kropp har inga som helst problem att processa det.
Nej.
Men vi pratar om
måttliga mängder så.
Ja, precis. Mm. Men vi pratar om människor som vill göra en transformation som säger att nu räcker det, jag vill inte leva så här längre oavsett orsak, om det är smärta eller relationer eller jobb eller hälsa eller vad det nu än är, gamla beteenden, trauma, alltså att man känner att livet kan ju inte behöva vara så här.
Nej.
Det är de personerna vi pratar om, för då är oftast vitaliteten och hälsan eller dramat, eller det är någonting som gör att man liksom inte mår så bra.
Mm. Ja, men exakt.
Och att det är tillfälligt. Alltså vi pratar verkligen om att det är tillfälligt. Men mm. det är verkligen det. Det är en spirituell resa också. Alltså den här attachmenten som man har till saker.
Mm.
Jag vill inte släppa det här. Jag vill inte.
Mm. Och det tycker jag har blivit så tydligt. Senaste tiden. Otroligt tydligt hur vi håller på med våra tankar och beteenden och känslor och hur kopplat det är liksom. Jag kommer ju, ja det var inte allt för länge sedan, men jag har haft många sådana grejer på vägen nu, jättemånga saker, för att när jag började resan och kom till dig och kände att nej, men nu behöver jag gå ännu djupare med mig själv. Jag har jobbat med självläkning också på en nivå, men nu behövde jag gå liksom ännu djupare. Och liksom hade ju hamnat, kan man ju säga, verkligen under lite, ja men lite, vad ska jag säga? Men lite djupare än inte någonsin, men det känns som jag verkligen hade glidit av banan när jag satte igång nu. Och då blev det ju så otroligt tydligt med saker som jag höll fast vid och ville hålla kvar. Allt ifrån liksom att bara släppa kaffe också, energigrejer, allt som jag liksom stoppade i mig för att orka. Det kändes ju som att tar du ifrån mig det här, då liksom kan jag inte leva. Och då gick det inte att förstå i den stunden att det skulle kunna kännas på annat sätt, eller att det faktiskt, ja, att det var faktiskt verkligen ingenting jag behövde. Så att, och det sitter så jäkla hårt, och man kan ha så mycket motstånd. Man kan bli arg. Jag tycker för mig så var nog ganska mycket ilska kopplat till mat.
Ja,
till vissa saker. Ja. Och jag hade ju inte, det var ju länge sedan jag slutade och egentligen var så styrd av typ pizza och pasta och bröd och såna här grejer. Det har inte jag ätit så mycket. Men jag var ju fast i mitt där protein. Jag ville ju äta mina 500 gram kyckling liksom och ja, vad det nu var för något protein. Protein i vilken form som helst, bara det var mycket protein. Så att det var ju något jag höll fast vid. Så att det var inte det här kanske klassiska som många andra hamnade i då, med godis och glass och snacks och pizza och sånt. Det hade jag redan släppt. Men fy fasen vad det var tufft att göra en förändring i. Även om jag visste att det här är inte bra för kroppen. Men det tog sin lilla tid, men inte jättelång tid tog det inte. Men några månader höll jag på att brottas med de där känslorna. Och ilskan över att vara tvingad och släppa. Det känns som att någon annan styr. Liksom. Ingen annan ska komma här och säga till mig vad jag ska göra. Jag bara, nej, det är ingen annan, Linda, utan det är du själv som vill ha en förändring. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske är så. Men det är det som är spännande, för då kommer de här, det pratade vi mycket om liksom, vad är det som dyker upp för känslor? Okej, det är ilska jag behöver jobba med, de här motstånden som kommer upp, att jag kanske lägger lite skuld på någon annan eller tycker att ja, men det är Sara som säger att jag inte får äta det här liksom. Det är Sara som är dum, eller vad det nu skulle vara som,
Sara du får är dum mycket som säger sånt här det.
Ja, jag vet att du har berättat det, och ni kan verkligen få mycket skit.
Ja, men det alltså, det är väl en sanning med modifikation. Det handlar om, det är inte att folk är arga på oss, utan det handlar om är att människor som har väldigt mycket trauma från, alltså de flesta traumorna, alltså när vi pratar om trauma så är det ju oftast alltså någonting som har hänt i barndomen.
Mm.
Det är ju oftast där som det händer. Men sen kan det hända liksom trauma senare år också, men det som jag pratar om nu är oftast liksom barndomstrauma. Och att människor har inte haft en hälsosam relation till sina föräldrar.
Mm.
Och att det finns väldigt många människor har underliggande ilska. Och att det kommer från att saker och ting har hänt i barndomen. Och det är kopplat till liksom vuxna och oftast sina föräldrar.
Mm.
Och det som händer då är att när kroppen grundar sig och nervsystemet börjar grunda sig och kroppen börjar känna sig trygg igen. Så när de har varit här en stund, då kommer de här obearbetade känslorna upp.
Mm.
Som kan vara riktade då mot liksom fadersfiguren och modersfiguren. Plus att väldigt många människor har aldrig kunnat säga ifrån.
Nej.
Som barn. Och då liksom då behöver man som vuxen liksom gå igenom de här barnstadierna. Och det märker vi framförallt med de människorna som är hos oss en längre period. Som har liksom ganska djupa trauman som behöver liksom växa i kapp sig själv, om man säger. Mm. Och de går alltid igenom en sån här tonårsrebellsperiod. Mm, och det kan gå liksom, i timelinen kan vara liksom olika lång. Men du hade ju också en period där du liksom bråkade tillbaka eller liksom så här.
Mm.
Och det är det är en naturlig del i att man måste få göra det. Och så gör man det i en trygg plats med människor som inte liksom kastar ut den eller slår den eller trycker ner den eller liksom vad det nu än är som har hänt då när man var liten, att man kunde inte uttrycka sig.
Nej, men exakt.
Så att, och det här med relationen till mat sitter ju som berget. Det är ju, det är ju verkligen en av de djupare beteendena. Mm. Så att i de situationerna så kan det ju bli väldigt intressant när folk börjar säga ifrån och börjar kriga för sin mat.
Mycket, precis, mycket intressant. Ja. Så det, ja, det kommer bli... Ja, jo, men lite grann sidospår, men det hänger ändå ihop med liksom hela förändringsdelen som är viktig att liksom prata om. Och just att förstå hur starkt kopplat det är både känslomässigt och till våra trauman i livet. Så att är man mer, jag tyckte att ju mer medveten jag blev och ju mer jag förstod om det, desto lättare var det också att faktiskt släppa det. Och lite grann skratta åt sina motstånd. Att man sitter där och liksom när det kommer att så här, man hittar olika sätt att liksom hantera det. Och att man till slut nästan kan börja lite skratta åt sig själv och se sig själv utifrån. Att okej, här sitter jag och viftar. Men jag vet att jag måste bara liksom bara fortsätta resan och fortsätta det som jag vet är rätt för mig. Och inte ge vika så mycket för de här känslorna och uttrycken som kommer.
Ja, det är inte alltid superlätt. Men...
Nej, det är inte alltid lätt.
Och det är kanske inte så kul framförallt. Det är det vi pratar om idag.
Nej, men exakt. Det är inte så kul och man behöver ju någonstans ha det som vi pratar om, att varför gör vi det här? Vi ska komma in på det också såklart, för det hänger ihop givetvis. Vi vill ju göra en förändring i livet och vi måste gå igenom de här faserna och de här stadierna för att kunna göra transformationen vi vill göra. Och då är det lite bökigt på vägen. Så att ju mer man förstår den processen, desto lättare är det ju.
Mm. Och... Avsnittet heter ju att uppleva sorg under en transformation. Och det är ju då helt, alltså det är väldigt, alltså den här ilskan som kommer upp. Nu är det ju inte alltid så att ilska är en liksom förteckning av sorg. Men det är ofta, väldigt, väldigt ofta så är inte ilska egentligen. Utan det är en sorg som ligger där under. Som man skyddar med ilskan. Och för att sorgen blir så stark så att den växer till en frustration. Och ibland så kan man liksom behöva sörja sig själv på vägen. Alltså att man släpper en del av sig själv för att bli någonting nytt. Och det kan finnas en sorg i det. Eller... Det behöver inte kanske vara en sorg, men det kan behövas ett sorgearbete för det. Och det kan även vara att man sörjer relationer som man väljer att säga nej till. Ohälsosamma relationer. Men med det sagt så handlar ju inte... Det är ju aldrig svart eller vitt. Alla relationer är ju inte alltid bara dåliga.
Nej.
Utan... Så det att ge sig själv den här liksom tillåtelsen att sörja någonting som man ändå har haft kanske i sitt liv. På ett eller annat sätt. Som man vet är ohälsosamt som man behöver släppa, men som också har haft positiva inslag. Så att ofta kommer det en period där man liksom sörjer det gamla på något sätt. Även om man är helt liksom fine med att det här är det. Åh gud, jag har längtat så många år efter att kunna släppa det här.
Mm. Men exakt, det är fortfarande en sorg. Mm.
Ja, som rökning. Många vill inte sluta röka. Jag vill kunna äta vad jag vill. Jag vill kunna röka. Jag vill kunna göra det här. Jag vill inte det.
Mm.
Men man förstår att rökning kan jag liksom inte hålla på med.
Nej men exakt. Och det, nej, det sitter, jag tänkte just på det här med, för det har jag pratat med ganska många om även på senaste tiden, med den här förändringen att man upplever en sorg i att man kanske inte har samma gemenskap med vänner längre som man är van vid.
Väldigt man, vanligt.
Ja, man har inte samma liksom, intresseområden längre. Svårt att prata om det som man själv är med om. Och den förändringen och transformationen och det är så, helt plötsligt börjar man se vad andra människor sitter fast med kanske, och man vill inte längre vara där och känna att men gud liksom, men det här känns ju bara liksom ointressant helt plötsligt. Och det tror jag kan bli en liten, för en del är det säkert enklare att bara gå vidare från det, medan andra kanske tycker att det blir en ganska, eller en period av det tomhet och ensamhetskänslor och ja, där det faktiskt kan bli en period av lite vakuum innan man hittar nya kontakter och kanske behöver faktiskt skaffa nya vänner som har samma vibes och samma energier och också vill utvecklas och komma någonstans. Så den är viktig att prata om, för att det är många som kan kanske få lite för mycket motstånd där eller känna att man börjar backa igen och liksom att man inte riktigt vågar ta alla stegen fullt ut då. För att man måste göra sån stor förändring i sitt liv.
Mm.
Och till och med liksom skaffa en helt ny bekantskapskrets.
Ja, men alltså hon, kvinnan som jag nämnde som inte ville sluta dricka alkohol.
Mm.
Det visade ju sig, alltså när vi började gräva lite djupare i det där, så visade det ju sig att nästan hela hennes vänskapskrets och liksom närmaste vänner och sådär, sättet som de umgicks på var att de gick ut på krogen och drack öl, eller liksom att man sågs ute eller hos någon, alltså att det var man drack alkohol när man sågs. Och när hon vill inte dricka alkohol. Och det började bli väldigt svårt för henne att göra det i de här situationerna, för att hon kände att hon liksom drogs med.
Mm.
Och att hon hade svårt att säga nej. Alltså lite som att hon kom på att hon liksom var lite alkoholist nästan.
Mm.
Och då är det ju väldigt svårt att liksom att behöva gå ut och umgås på det sättet och att sitta där och säga ifrån och bli ifrågasatt och låg förståelse från vännerna och sådär. Så att hon kände liksom att jag kan inte liksom hålla på med det här längre. Det är en situation som är ohållbar. Det är liksom, det kommer inte funka för mig.
Mm.
Och det här att hon inte ville sluta umgås med sina vänner.
Mm.
Vilket är förståeligt. Men att det var ju det enda sättet. Så då ville hon inte liksom heller ge upp alkoholen. Mm. Så det fanns liksom ett sorgearbete där att behöva ge upp det. Men det var ju också för att när hon insåg att alltså, jag måste börja umgås med de här människorna på ett annat sätt, så var det liksom ingen som ville det.
Mm.
När hon då presenterade så här, kan vi gå på en promenad istället? Eller när någon skickade sms, ska vi gå och ta en öl? Nej, men kan vi inte ta en promenad istället? Och då fick man nej.
Mm.
Och liksom sorgen då i att det egentligen var mer viktigt liksom med själva settingen, hur man umgicks med alkohol, än att umgås med vissa av personerna i sig då.
Mm.
Där hon blev liksom bortvald av vännerna för att det var inte intressant nog om man inte ville dricka alkohol. Och då blev det väldigt mycket reflektion. Vad är det för vänskap jag har?
Mm.
Och vad är det för situation jag lever i? Och då blev det jättesorgearbete i allt det där. Och det kan vara jättetråkigt.
Men precis som du säger, det är oftast inte bara en del i det som man behöver leva, utan precis som du säger, tittar man lite bakom, vad är det egentligen det handlar om? Och då är det ju oftast väldigt mycket sociala sammanhang som man då i kombination också måste avsluta. Man kan inte umgås med de människorna längre kanske till och med. Eller sorgen i att försöka, som hon också gjorde. Och inse verkligen att bara liksom umgås och prata eller göra något annat ihop lite mer hälsosamt är inte intressant. Och det är ju verkligen en wake-up. Nödvändigt.
Ja, men det behöver kanske inte vara så kul nödvändigtvis.
Nej. Exakt.
Men nu i efterhand så är ju hon liksom supertacksam för det här och lever ju ett helt annat liv och mår ju jättebra och liksom har ett annat jobb. Och, alltså, hon har ju förändrat jättemycket i sitt liv.
Mm.
Men att den här liksom, perioden när man börjar inse vissa saker och behöver släppa vissa saker, att den kan vara... Ja, men det är bra att berätta det, tror jag, att det kanske inte alltid är så himla kul.
Nej.
Men att det finns någonting väldigt fantastiskt på andra sidan.
Ja, exakt. Återigen, det är så viktigt att prata om, för att det behövs den inspirationen och motivationen där kanske, för att ibland ta sig igenom de här lite jobbigare perioderna och insikter som man får på vägen som inte alltid är så roligt. Och även liksom ett sorg, det vet jag att jag tänkte en del på det som du sa innan där med att både sorgen att lite grann lämna. Vi har ju pratat om nya Energy Linda och gamla Energy Linda. Men för mig var det så viktigt att ge kärlek till, kallar för gamla Energy Linda. Att inte bara liksom att, nej men det, för det var ju inte 100% dåligt. Det var ju vissa saker i det som inte var hållbart i längden. Där jag brände ut mig själv jättemycket. Men jag behövde ju inte... liksom rasera hela mig i det, utan det är vissa delar eller vissa beteenden som jag behövde utveckla. Men så att jag behövde ägna en stund där åt att ge mycket kärlek åt det också. För det är också en väldigt viktig del i processen att faktiskt, ja men acceptansen som vi pratar om, kärleken, förlåtelse, förståelse. Och inte trycka ner sig själv. För man kan ju få insikter om att gud, hur har jag levt mitt liv och hur har jag kunnat göra så här, eller vad har jag gjort mot mig själv? Jag har inte varit snäll mot mig själv. Det är väldigt många människor som sitter med att vi är alldeles för hårda mot oss själva. Har inte så mycket självkärlek och allt det här. Och det kan ju också bli en liten sorg att inse att gud, vad har jag gjort mot mig själv?
Ja, gud, den är jättestor.
Mm, den tror jag är väldigt, väldigt vanlig.
Ja.
Och att det också är en del av processen. Och bara skicka kärlek och förståelse till det.
Mm.
Och inte tycka att man har varit dålig liksom. Utan... Se på det som man har framför sig och utvecklingen i det hela.
Ja. Men jag skulle säga att det där sorgarbetet är nödvändigt. Därför att man lämnar verkligen någonting bakom sig. Och det behöver liksom inte, precis men som jag sa där, det behöver inte bara vara att allting är supernegativt. Utan det kan vara alltså, att det där sorgarbetet är nästan nödvändigt för om man gör en riktigt stor transformation. Nu pratar vi om liksom lite större livsstilstransformationer här. Och att det är en naturlig del av processen som man kommer gå igenom. Och att man kan se det som en liksom förnyelseprocess. Men det gör ont när knoppar brister. Alltså det gör lite ont att växa. Det gör lite ont och liksom bryta igenom sitt skal eller liksom att... Att, jag tror inte att det är helt smärtfritt för liksom larven att gå till fjäril. Liksom. Det ser man ju på barn när de växer mycket. Och så där. De skriker och det gör ont när tänderna växer ut. Alltså det är lite så här växtverk typ. Mm. Men att det kommer i form av olika typer av känslor som man behöver liksom acceptera och processa. Och lite, vi pratade om fågel Fenix, att man behöver brinna upp. Eller som min detox-lärare säger. Yeah, you gotta crash and burn a little bit.
Ja. Okej då.
Nej, men att det är en del av processen och det är inget farligt. Det är verkligen, verkligen inget farligt. För jag upplever att väldigt många människor är väldigt, väldigt rädda för att må lite dåligt.
Mm.
Att de tror att det är någonting som är väldigt fel och att då går det bakåt och... nej, men att det är farligt helt enkelt att ha ont någonstans, eller att det är farligt att må dåligt, eller farligt att känna mycket och sådär. Men det där är en illusion. Därför att livet består av hela regnbågens färger. Och det är inte förrän vi accepterar alla regnbågens färger, det vill säga alla känslor, alla möjliga sensationer, som vi också kan släppa de färgerna eller de sensationerna som inte är så härliga. Så man behöver liksom embracea dem för att kunna släppa dem. Och det är samma som, du behöver släppa allt för att få allt.
Ja,
och det
precis,
är ju då den spirituella delen.
Ja, men exakt. Att våga, det är precis som du säger, att våga gå in lite mer i våra smärtor, i våran sorg, i de här jobbiga känslorna. Att våga vara i det. Det kanske inte är så... I alla fall i min värld så har vi alltid pratat om det som har jobbat med sånt liksom hela mitt liv på sätt och vis. Men ändå väldigt svårt att någonstans förstå det faktiskt. Även om det, om du förstår vad jag menar, att det har nog varit mycket lättare. Man har lärt sig att man ska fly ifrån sina smärtor egentligen. Snarare än att, även om man har hört att men du måste vara i din smärta och du måste känna och du måste stanna kvar där. Men det hade jag nog aldrig lärt mig på det sättet riktigt förrän nu på senare tid. Vad det verkligen innebär att vara kvar i det.
Nej, inte jag heller. Alltså, det finns säkert människor som har haft mer kunskap om det när man växer upp än vad jag har haft. Men vi, som sagt, vi pratar ju med människor som vill förändra sitt liv och som inte har haft liksom, alltså man sitter inte i en förändrings en sån djup förändringsresa om man liksom har stenkoll på läget med allting, med sina egna, alltså det är ju oftast inte, och jag hade ju inte det, jag hade ju ingen koll överhuvudtaget. Så att jag tror att folk kan ha liksom lite kunskap så här och där, men just att man inte pratar om mental ohälsa. Liksom, det börjar man ju göra nu. Och man liksom, alltså, att man vågar inte prata så mycket om att man mår dåligt. Eller att man är sjuk. Eller folk vet ju inte vad de ska göra om någon är sjuk. Eller om någon har varit med om ett dödsfall i familjen. Eller så. Folk vågar inte höra av sig. Eller liksom, folk vet inte vad de ska säga. Och liksom, alltså, det finns en liten så här nervositet kring människor som inte har det helt hundra. Att våga liksom, att inte behöva vara, jag tror att folk kanske, nu, jag bara spekulerar ju vilt här, men jag pratade från mig själv då, att det finns ett värde i att våga liksom embracea de färgerna som kanske inte är så bekväm. Det ligger väldigt, 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 väldigt mycket läkning där.
Oh ja. Och det är ju bland annat sånt som vi verkligen vill komma ut med så mycket mer. Och hjälpas åt med att hitta, liksom hitta läkningen i det och inte vara rädd för det. Se det som en naturlig del.
Exakt.
Våga en helt naturlig del. Våga må dåligt. Ja, verkligen.
Våga känna det som behöver kännas.
Ja, men det är ju enda vägen, skulle man väl kunna säga, till någon form av läkning, så måste vi igenom det. Ja. Det finns inte så mycket annat. Nej. Jag tänker på detoxen och sådär som vi har pratat mycket om. Och där kommer vi verkligen in i det här med att det blir mycket rädslor. Att så här ska jag inte känna, jag ska ju må bra nu. Liksom. Och det är väldigt obehagligt att känna de här detox-symptomen som faktiskt blir. Eller när man säger att nej, men jag kan inte äta grönsaker för då får jag ont i magen. Och då slutar man direkt. Till exempel. Det har vi pratat mycket om. Men det är ju en sån tydlig del.
Verkligen.
Kring att det är svårt att hantera de känslorna. Även hunger. Det var jätteläskigt.
Alltså man skulle, överlag skulle man kunna säga att det handlar inte om det som händer, utan det handlar om din känslomässiga reaktion till det som händer. Det skulle man kunna säga i väldigt, väldigt många delar. Mm. Av livet överhuvudtaget. Att det handlar om den känslomässiga reaktionen. Och att det är det man behöver titta närmare på. Vad är det, hur reagerar jag? Nu började jag fasta och så blir jag livrädd för att jag ska dö. Och så fixerar man sig på att om jag kommer dö om jag inte äter. Och att man då lägger fixeringen vid att jag inte äter. Men det som egentligen händer är att man tar bort maten och så kommer rädslan upp.
Mm.
De är inte connectade utan det handlar om rädslan. Och rädslan finns där och så projicerar man det på någonting som hjärnan skapar, om man säger.
Mm.
Att det liksom hur kroppen fungerar, om man säger. Vi kommer gå igenom det här i 1 oktober börjar en livegrupp som heter känslor och känslohantering. Mm. Då kommer vi gå igenom hur känslor fungerar. Och hur man kan hantera sina känslor. Och vad de just är någonting. Och massa sånt spännande.
Väldigt spännande.
För att hålla oss på ämnet här nu då, så handlar det ju om alltså den känslomässiga reaktionen på att man inte äter.
Mm.
Inte att man inte äter.
Nej, exakt.
Utan man har... Ja, att det visar, men det är som Simba brukar säga... Vi har ju dratt det exempel flera gånger, men det är alltid lika roligt. Men nej, jag kan inte fasta för att jag måste äta var fjärde timme, för annars blir jag arg. För att mitt blodsocker går ner och då blir jag arg. Och Simba säger nej, du är arg och du trycker ner den ilskan med att äta på fjärde timme.
Mm.
Så att, det är ju då den känslan med det. Reaktionen som kommer upp som man skulle behöva vara med lite då, att man är arg.
Just det.
Så och det är de flesta är arga. Alltså vi är arga. Vi, nästan alla människor bär på oprocessad ilska.
Gud ja.
I alla fall de som har ett behov av en transformation och vill förändra sitt liv. Jag har inte mött en enda person som inte har oprocessad ilska. Det kanske inte ser ut så från på ytan. Men när man skrapar lite så kommer det oftast.
Det är det. Ja, precis.
Vi får inte lov att vara alla.
Nej, vi får inte lov till det. Nej. Och sen håller vi saker. Vi bygger upp ofta vårt liv så att det funkar. Att, ja, men jag äter så här mycket och jag äter de här tiderna. För då håller jag mig liksom i balans även känslomässigt och sådär. Så att när vi börjar plocka bort de här liksom våra stöttepelare, det är ju då känslorna kan komma ut på något vis. Så det är väldigt intressant där. Vi kanske alltså inte tillåter oss att känna det där liksom annars.
Nej, alltså det finns människor som säger att vi lever hela våra liv baserade på våra trauman.
Mm.
Därför att alla, för att ett trauma är egentligen bara en kroppen lär sig. Det är som att man tar på en varm platta och så gör man inte det igen.
Mm.
Det handlar om beteenden som skapas baserade på att man lär sig. Alltså, man lär sig att det här var bra, det här var trevligt, det här var dåligt, det här var liksom belönande, det här gjorde ont. Mm. Och att man då baserat på allting som är negativt i ens liv, det börjar man undvika. Och så att då, och man brukar kalla det för att det finns trauman och så mikrotrauman. Och att vi har liksom mängder med olika mikrotrauman i livet. Och att alla de här mikrotraumarna tillsammans kommer vara liksom kanske riktiga eller större trauman. Då, det är liksom, det är bara en minnesbank i kroppen som reagerar baserat på tidigare erfarenheter.
Mm.
Så att det finns ju de som säger att vi lever hela våra liv baserade på våra trauman. Och det är ju egentligen sant. För att du lever ditt liv baserat på dina tidigare erfarenheter. Men att de sparas i kroppen utan att de behöver vara rationella. Eller att de behöver ha någon form av sanning i sig. Alltså att man navigerar baserat på hot. Är det här, upplever jag det här som hotfullt eller inte? Att man liksom, man är som en fluga mot glasrutan. Så här, men här är det inget hot här. Mm. Liksom. Det är okej. Okay. Och så andra saker undviker man jättemycket. För att kroppen upplever saker som ett hot. Mm. Och då navigerar man det. Och så i brist på förmåga att hantera sina egna känslor. Då, de oprocessade känslorna från alla de här mikrotraumarna och traumarna. Så börjar man ta till olika saker för att hålla det nere. Mat, cigaretter, alkohol, relationer, tv-spel. Alltså, vad som helst. Träning, vad som helst. Så det handlar inte om att träning är farligt eller att en cigarett är farlig, utan det handlar om varför gör jag det och hur gör jag det för att slippa känna det som nervsystemet så himla, himla gärna vill släppa på.
Mm.
Till varje pris vill ju nervsystemet släppa på det som är oprocessat.
Mm. Ja, precis. Det ligger där och väntar på att få hjälpen ut. Men jag tycker verkligen att jag tycker det stämmer så otroligt väl. Att både som man ser och även liksom baserat på mitt eget liv bakåt, så klart att vi påverkas mycket, mycket, mycket mer av våra trauman och saker i livet än vad vi kanske vill inse och förstå. Men att det fattas beslut dagligen, tror jag, utifrån detta. Och som man ser runt omkring sig i världen. Relationer, liksom man pratar mycket om, liksom, om relationer, man träffar nya människor, vänner som är ute och liksom dejta, träffar nya. Så här, liksom, det är så otroligt mycket trauman i allting och i nära relationer. Det är helt galet. Ibland tänker jag så här, liksom, att hur sjutton ska man någonsin kunna få ihop det med någon igen? Liksom? Den frågan har jag nu, för jag tycker det är så mycket trauman där ute, så att hur ska man få ihop alla sådana trauman till att bli någonting bra? Liksom?
Jo, men det är ju därför som det inte går att ta hänsyn till. Alltså det kopplar vi ju tillbaka till det här feedback-avsnittet som vi pratade om. Därför att folk navigerar ju bara från sina egna trauman. Och om jag skulle ta till mig någon annans åsikt som är baserat på sitt eget, på den personens trauma, då hade jag ju aldrig gjort något annat, och det hade aldrig gått att tillfredsställa någon. Nej. Därför att alla är liksom, alla bara navigerar utifrån sina egna erfarenheter.
Mm.
Och det måste få vara okej.
Mm.
Därför att det är liksom, det är det som händer här, händer oss här på den här jorden. Mm. Det är liksom det vi gör. Och sen så handlar det om, vad gör jag med det då? Liksom.
Mm.
Men att försöka tillgodose eller tillfredsställa eller anpassa sig själv till någon annan baserat på vad de uttrycker, baserat på deras tidigare erfarenhet, det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt.
Mm. Ja, det är det.
Det går inte.
Nej.
Och då försöker, det finns ju väldigt många gånger människor som försöker, som verkligen spenderar väldigt mycket tid på att försöka få alla nöjda och vara alla till lags och sådär.
Mm, verkligen.
Och det kan ju vara ganska smärtsamt.
Mycket smärtsamt. Men det tror jag många, väldigt många, det har nog alla erfarenhet av. Det tror jag definitivt. Man kanske lever i det. Och det är väl en viss del av det som man också, man såklart är beredd att ta i vänskaper och relationer till viss del också.
Mm. Ja, men det är ju det som är till ge och ta, att man behöver kompromissa, att man behöver liksom till och se andra och liksom mötas någonstans och så.
Ja, men exakt. Jag brukar tänka mycket liksom att det beror ju lite på. Men liksom, när det är människor som jobbar med sin egen personliga utveckling hela tiden och beredd att verkligen att se sina egna motstånd och trauman och allt det där, då blir det ju väldigt intressant. Men det finns ju också många människor som aldrig riktigt vågar titta på det. Ja. När det är totalt stopp och stagnation. Och det är lite svårt, tycker jag. Det har jag svårt för nu för tiden.
Ja, nej, men det är ju, då skulle man ju kunna säga att du är i din sån process.
Mm.
Liksom i din insikt i din transformation, att vissa relationer, alltså att man ser vissa relationer som liksom, att det, för allting går ju i cykler så här när det är trauma. Alltså att det är ett återkommande beteende hela tiden, eller att det är två personer som hamnar i samma snurr liksom.
Mm.
Eller som min breathwork-lärare säger, do you have the same relationship with a different face?
Mm.
Alltså att man liksom, ja, men nu sitter jag i den här relationen igen, fast med en annan person.
Mm.
Ja, då är det ju ens trauma-loop som är ute och fiskar efter nya,
exakt,
nya spännande relationer.
Ja, men det är ju verkligen som vi pratade om innan, just när man lämnar och går vidare och man släpper saker bakom sig. Och just att se det här så tydligt, det kan också bli återigen en liten sorgeprocess. Att man ser allt det här så bara, men gud, ja, det är så många människor som jag inte ens kan befatta mig med liksom, längre. Ja. Så vi måste bara vidare ifrån.
Ja.
Och det kan
vara
lite så
här överväldigande.
Det kan vara lite överväldigande, absolut.
Mm,
och tänka att, ja men precis, att inte riktigt veta vad är det som finns på andra sidan, vad är det som finns där borta.
Ja.
Och att våga släppa det där, gå ut i det tomma intet ett tag.
Ja, men att se, alltså så fort man börjar titta på sig själv, vad gör jag för någonting, vad håller jag på med, så börjar man se att andra människor gör samma sak.
Mm.
Och när man då, precis som du säger, att det är skillnad på att prata med någon som aktivt jobbar med sig själv och inte, att man då liksom ser hur någon kanske inte tar hand om sig eller har negativa loopar eller gör skadliga beteenden och så, men som är, ja, vad som framstår på utsidan då vara helt liksom, att man är inte medveten om vad man gör.
Mm.
Eller att man inte vill titta på det då, som du sa.
Mm.
Och där, det är också en del i, alltså att betrakta sin egen känslomässiga reaktion på det då. Blir jag arg på den personen? Blir jag ledsen för den personen? Liksom, ser jag ner på den personen? Eller liksom, vad blir min känslomässiga reaktion på det?
Mm.
Och att då öva på att acceptera och älska den personen ändå.
Mm.
Och sen så får man ju då navigera undan om det är det man känner det. Liksom.
Mm.
Att det är,
ja,
det
men
som
exakt
krävs. Att det här funkar inte för mig. Det här är för bara, det finns ingen. För mig så handlar det väldigt mycket om, jag behöver känna att det finns liksom någon form av förståelse eller ömsesidig respekt eller vilja att jobba framåt eller någonting sånt. Men om det inte är det, då kan man ju också välja att lämna.
Ja, det kan man verkligen göra.
Och då kan det komma en sorg.
Ja, definitivt.
Det låter som du har det färskt.
Nej, men det som är, nej, inte riktigt så kanske. Det är mer liksom att jag verkligen kan se hur det har varit mycket bakåt också.
Ja.
Och tidigare kunde jag känna i relationer att, ja, men det var lite spännande med lite drama och lite trauman. Och bara, det här var en märklig människa, det ska jag nog sätta tänderna i liksom. Och det finns ingenting kvar av det längre alls. Jag tycker det är så ointressant, så att det är liksom, jag kan bara säga tack och gå vidare. Det är inte liksom, men förut så fanns det en drivkraft i att ta reda på mer och som många kanske skulle kunna känna igen också, att man, ja, man tror att man kan förändra någon annan människa och allt det här. Och det har jag liksom bara, det, men sånt har jag lämnat bakom mig och det är väldigt, väldigt skönt.
Mm.
Det går så snabbt idag att se saker och bara gå vidare.
Jag tycker det går fort att se om det finns en medvetenhet eller inte.
Ja, men exakt. Exakt. Så att, och det är då som vi pratade om innan, det här med att leva ett mer fritt och härligt liv i abundance, liksom, att man också kan navigera så mycket lättare och snabbare i den här världen och se saker. Och för min del känner jag inte liksom någon, nej, egentligen ingen sorg i det heller kanske, utan mer bara att ja, nej, men så här är det, och det är inget jag behöver ens fundera så mycket på, utan det är bara att, det är bara att traska vidare. Mm. Och det är ganska skönt.
Ja, det är ju otroligt skönt.
Ja.
Att man definitivt inte behöver liksom fastna i de här looparna. Vi har fått en kommentar här.
Ja.
Från Marie-Louise. Alltså, denna liven var som gjord för mig. Så bra och så intressant som vanligt. Ett par påminnelser och ett par aha. Tusen tack. Mm. Kul att det är... Ibland så tunar man bara in på rätt kanal vid rätt tillfälle.
Ja, men exakt.
Kul att du gillar det. Tack för kommentaren.
Ja, tack snälla. Det är roligt att höra.
Ja. Så, ja, vi har ju sagt att vi ska hålla de här under en timme. Så nu är det 4 minuter kvar. Så jag känner att vi... Ska vi avrunda?
Ja, men vi avrundar. Jag tycker vi har pratat. Vi har fått fram vårt budskap, tror jag.
Ja, det känns så. Mm. Om du upplever en sorg i din transformationsresa, så hör av dig, berätta. Vi vill höra.
Mm.
Jag tror att det här är någonting som folk kan känna igen sig i.
Mm, verkligen. Och då olika delar som vi pratar om, både med mat, med relationer, sociala sammanhang, alla möjliga saker som det kan beröra.
Ja.
Mm.
Mm. Vi kommer börja presentera höstens utbud här. Om ni signar upp er på vårt nyhetsbrev så kommer vi skicka ut mer information där. Man får även tillgång till våran masterclass om känslomässig frihet.
Mm.
Om man signar upp sig på ett nyhetsbrev, så det kan man göra på våran hemsida självläkning.com.
Mm.
Så kommer vi börja dela med oss lite grann av vad som händer här i höst.
Mm.
Men först ut är ju detoxkursen som börjar 1 september.
Exactly.
Ja,
detox, ja, det ska bli
verkligen ett letting go.
Ja, och det ska bli roligt då. Och det är våran tredje, eller är det till och med fjärde? Tredje. Nej, vi gjorde en i början på året och sen i våras, och så kommer vi...
Tredje,
ja,
måste vara.
Det måste vara den tredje. Och vi kommer ha lite olika fokusämnen för varje detox. Och den här gången är det candida och parasiter som vi ska grotta lite i. Väldigt spännande. Och jag vet att många längtar efter den här detoxen nu, efter sommaren, och få rensa lite. Och jag vet också att många är intresserade av att just lära sig mer om candida och parasiter. Vad det egentligen är och vad det innebär i våra kroppar, och vad, liksom, ja, hur vi kan rensa det. Och hur det påverkar oss.
Ja.
Och vårt ätande.
Ja.
Väldigt spännande.
Om man vill förändra sitt liv så har ju det oftast en väldigt, väldigt stor inverkan. Har man en överväxt av candida och parasiter så har det en enorm inverkan på både den fysiska, emotionella och spirituella kroppen.
Mm.
Så att det är en game changer, skulle jag säga.
Mm.
Det var det verkligen för mig. Så att det är, ja, ytterligare en hörnsten in i... Alltså, vi bygger de här kurserna som... det vi kommer skapa är ju ett förändra ditt liv på ett år. Vill du göra en liksom... En riktig så här bladvändare.
Mm.
Så sätter vi ihop 12 kurser som man kan göra. Liksom, alltså, kan man göra det i vilken takt man vill. Men vill man verkligen förändra sitt liv så ska man kunna göra det på ett tydligt strukturerat sätt.
Mm.
Här får vi en kommentar till. Tack för ett bra och... Den var lite här. Avsnitt.
Jag kommer det. Ja, precis.
Intressant avsnitt med bra ämne. Kära AK.
Ja.
Tack AK.
Tack.
Ja, det var det om det. Nu har vi
20 sekunder på oss. Ja. Precis. Ja, men härligt. Anna-Karin skriver haha. Ja, någon sekund får vi dra över. Men som vanligt, följ oss här på YouTube. Prenumerera jättegärna på vår kanal. Och är du inne på Spotify eller Apple Podcast, så följ oss gärna där och lyssna på podden.
Får jättegärna lämna en review på Apple Podcast.
Mm.
Supergärna får ni göra det.
Det skulle vara hjälpsamt, ja, skulle
vi,
för oss.
Vi kanske får göra en liten kampanj på detta.
Ja, men precis.
Ja. Tusen
det
tack.
Det betyder mycket. Tack snälla. Vi ses så här snart igen.
All kärlek.
Kärlek. Hej då.
Hej.